kom till Kafarnaum och det var sabbat, så Jesus gick till synagogan och undervisade där. Och han undervisade med makt. Och så fanns det en man i synagogan som var besatt av en oren ande. Och han började ropa till Jesus: "Jag vet vem du är, Guds helige." Och då så drev Jesus ut demonen ur mannen. Och de andra människorna som var i synagogan, de bävade. Och de sa till varandra: "Vad är det här? Den här personen undervisar ju med makt och inte bara med ord." Och sen efter synagogan så gick Jesus och hans lärjungar hem till Simons svärmor, en av lärjungarnas svärmor. Och hon låg i feber. Och Jesus gick fram till henne och räckte fram sin hand till henne och tog upp henne ur sängen. Och hon blev frisk. Och hon tjänade Jesus. Och efter det så kom alla i staden med sjuka och besatta till Jesus. Och han drev ut demoner med makt. Jag har just återberättat ett stycke ur. Välkommen till vår podd Bibeln på östgötska med mig Katarina Wendahl.
Och med mig Thomas Werfman.
Och jag har just återberättat ett stycke ur Markus evangeliet, nämligen kapitel 1, vers 21-33. Och det här stycket innehåller ju också väldigt många intressanta delar. Tänker på det här med undervisning med makt bakom orden, som det står. Det är ju en intressant del. Och sen också är det här med demoner och driva ut demoner och allt det. Det är också någonting som man idag, liksom i vår samhälle idag, liksom studsar lite. Vad menas med det? Det känns ju ganska främmande. Så jag tänkte att vi pratar lite om de här delarna.
Undervisa med makt och demon, ja, den precis. Orena och sen, anden.
Orena ja, anden, och precis. Ja. Bland annat, så kan vi se om vi kommer in på annat också. Mm. Men det här med undervisa med makt bakom orden, det tycker jag är rätt så spännande.
Mm.
Alltså, det vi brukar ju säga i dagens, liksom, idag så här, att det är inte bara ord utan det är vad man gör som är det viktiga.
Mm.
Och det gör ju Jesus verkligen. Det är inte bara prat så.
Nej. Fast det är uppenbart att i det här stycket med den orena anden så säger han någonting. Ja. Han knådar inte ut den eller liksom, utan han säger någonting. Mm. Han har en konversation med den. Mm. Men när jag tänker undervisa med makt så tänker jag på de gånger man hör en predikan och den plötsligt börjar fungera.
Mm.
Alltså när en predikan verkligen fungerar så är det ju som att det är bortom predikanten själv.
Mm.
Alltså när jag lyssnar på någon och sitter där och det kommer, då händer det någonting som är mycket mer än retoriska grepp eller vad som sägs, men inte egentligen hur det sägs, utan att det kommer någonting.
Det blir mer än det som sägs på något sätt.
Det blir mer utanför sig själv. Och jag tror att du delar min uppfattning att du har egen erfarenhet av det.
Absolut. Men jag tänker också på i Bibeln, alltså skapelseberättelsen. Ja. Det första i Bibeln. När Gud säger olika saker och så händer det. Liksom. Var det ljus och det blev ljus.
Ja.
Det är också en sån situation med ord och så händer det någonting.
Som så händer det något.
Mer än orden.
Ja. Och jag tänker mig att det finns saker människor har sagt till mig i livet som jag fortfarande bär med mig som har spelat roll.
Mm.
Både negativt och positivt.
Mm.
Alltså orden har makt. När någon säger någonting vid rätt tillfälle när man är öppen och tar emot det så kan det gå rakt in.
Mm. Ja, men sen tänker jag också att orden följs av handlingar. Alltså att de är i ett sammanhang med handlingar.
Absolut. de följs av handlingar
och är omgiven av handlingar.
Absolut. Men jag vill nog ändå hävda att ordet i sig har tillräcklig kraft för att utveckla och förändra.
Mm.
Men vi kan tänka, om vi tänker negativt, jag tänker mig att man kan med ord nästan förgöra en människa.
Ja, absolut.
Alltså man kan göra ner någon fruktansvärt utan att vidröra den, utan att göra något mer. Mm, mm. Alltså det är ju negativa sidan av det. Motsvarande sätt, ett gott, kärleksfullt ord i rätt ögonblick kan ju vara livsavgörande.
Absolut. Absolut. Och det är ju liksom ingen motsättning till att, för jag tänker så här att ord kan ju få folk att också göra. Alltså jag tänker att en oren anden, då händer det ju någonting kroppsligt liksom.
Det händer någonting, ja. Absolut. Absolut.
Hos den här, de här som blir fria då, eller friska. Mm. Det händer ju någonting mer. Och så är det ju också. Alltså att det människor säger och sen så gör saker, men andra då saker utifrån det som någon säger eller sätter i rullning eller så. Så på så sätt så hör det ihop ord och handling också.
Ja, och att när det ordet landar som har verkan så är det, vill jag påstå, en direkt fysisk upplevelse i det.
Mm.
De gånger som någon har sagt någonting som har gått rakt in i mig, alltså det är en fysisk upplevelse. Mm. Det är inte en intellektuell upplevelse.
Nej, men precis. Det är inte bara en tanke, det är en känsla. Och det som, om du har varit med om det, då händer det ju att du handlar och gör och säger saker i din tur på ett visst
Absolut.
Sätt.
Absolut. Och när man står och predikar själv i den situationen, när det verkligen bär. Det finns ju lägen när jag upplever att jag inte riktigt gör det själv.
Mm.
Nu ska jag inte dramatisera det eller göra det till någon romantisk bild. Men när man verkligen känner att det bär, då händer också något fysiskt i rummet. Mm. Som är utanför en själv. Det är klart man själv har förberett det man säger. Men, och det här tror jag, till exempel också om man säger älskar dig till en människa man älskar och tvärtom. Det kan ju få en enorm betydelse.
Mm, absolut. Det är ju...
och ord och handling där du ser det, där det liksom är, ordet är kroppsligt.
Mm, absolut. Det är jätte...
Det är så påtagligt.
Och också, jag tänker på det här är ju första delen i Markus evangeliet.
Mm.
Men första delen i Johannes evangeliet, det är ju ordet blev kött. Alltså logos, ordet. Så
och sätter in det i ett kosmologiskt, alltså hela, allt är ett stort ord.
Ja, och då är det ju inte bara något intellektuellt, vad är ordet i det? Det är ju något mer som är också kroppsligt. Så. Det är inte bara tankar, det är ju känslor, allting, hela universum. Ja, det är intressant. Det här med demoner då, hur ser du på det? Det är ju,
demoner...
det är ju väldigt mycket prat om och tal om demoner i Nya testamentet, och det är ju liksom den världsbild som man som är då.
Ja.
Att det finns, det var ju inget konstigt, alltså det var ju som att ja, men demoner finns liksom.
Men jag måste säga att jag hade jättestort problem med demoner under lång tid i mitt liv när jag läste Bibeln och demoner, alltså det blev för mig en teoretisk konstruktion. Man kunde inte, nej men det är ett uttryck för sjukdom och det är ett uttryck för något annat. Det var liksom alltid något annat än vad det var. Och för mig var det nästintill ett troshinder, det här talet om demoner.
Ja, man förstår, det är så främmande. Men... det är inte så att man går till doktorn och ja, du har en demon.
Nej, men jag måste säga att för mig är det här en fysisk verklighet. Det började faktiskt när Ingmar Bergman har hjälpt mig.
Demoner med ö.
Ja, demoner med. Om man läser, jag tror att hans självbiografi Laterna Magica, där han beskriver hur demonerna anfaller honom på natten. Hur han... och det någonstans, det är ju en upplevelse som jag själv har. Hur någonting tar kommando över min egen tanke. När tanken bara mal. Jag kan reflektera över att det är orimligt. Släpp! Släpp tanken. Och ändå är det något som håller min tanke kvar. Jag har ju också en upplevelse när jag hade diskbråck och plötsligt mirakulöst av en ljusupplevelse så är det något som lämnar min kropp.
Mm.
Och det är början på att jag blev inte frisk. Så. Och det här gör att för mig är den här berättelsen väldigt på den där onda anden finns. Inte som en liten grön figur.
Nej.
Det är ju viktigt att säga. Men någon funktion, kraft som håller en kvar i någonting negativt.
Ja.
Är det begripligt för dig?
Ja, absolut. Absolut, och det är ju svårt att liksom föra över en annan tids tankesätt till vår tid, men jag tycker att just det här att det finns destruktiva krafter i tillvaron, det kan ju alla vara överens om, så är det ju. Och sen så om det är en person, liksom en tanke i de kraft, alltså ungefär som att Gud är en kraft, att det finns en ond kraft som har någon slags vilja eller inte, det kan man ju lämna där här ändå, men att det finns destruktiva krafter, så är det ju. Det är ju bara att titta sig omkring i världen, så ser man ju det. Men, man kan kalla också demoner.
Ja, och jag tänker mig att ett ord i rätt tid till en annan människa kan göra att någonting släpper. Mm. Jag tycker jag själv har egen erfarenhet att ett ord i rätt tid, i rätt situation, kan leda till en befrielse, att man kliver ur.
Men sen får man ju vara, jag menar, idag så har vi ju kunskap om psykisk sjukdom och vi har kunskap om alla möjliga saker, och det måste man ju ta på allvar.
Absolut.
Också. Man ska ju inte liksom tänka att en bra predikan botar.
Verkligen inte, och bön är alltid förknippat med årelabora, be och arbeta, gör också. Mm. Men om vi tar till exempel sjukvården. Ja, den är inte bara kemisk, vi är inga bilar. Det är en helhetsperspektiv, tycker jag, att det också handlar om att det räcker inte om jag bryter ben och gipsar ihop mitt ben. Ska jag må bra igen krävs det mycket mer.
Ja, ja, ja.
Det kräver en helhetssyn på mig själv. Hur ska jag kunna börja gå igen? Hur ska jag bli av med smärtan? Mm. Hur ska jag hantera att jag är lite vacklig i början? Mm. Och så vidare. Och det är väl där jag tänker mig att det är, kommer in synen på oss som en helhet, där också min person och vad som kan hindra min vilja, min kärlek och så vidare, att de är det att göra. Mm. Och där tänker jag mig att ord är mycket, mycket viktiga och har i sig en konkret verklighet.
Absolut, och jag tänker på hälsobegrepp idag. Mm. Det har ju att då har man ju frångått från strikt hur biologiskt sjuk eller frisk är, utan det är ju upplevelsen av det.
Mm.
Hur man upplever sin situation. Och det har ju med sammanhang och kärlek och ord att göra.
Jag har ju till och med en erfarenhet när jag hade väldigt ont av diskbråck, så gick jag en period till en vårdcentral. Och i efterhand kan alla förstå att jag blev felbehandlad, för de tolkade att jag hade något annat. Så egentligen, den behandling jag fick var egentligen rent tokig, för de vred på mitt huvud på fel sätt. Men bara att någon tog tag i mitt huvud och pratade med mig och tog på mig gjorde att jag mådde bättre.
Mm.
Fast det sakligt sett var felbehandling. Men summan av det blev att det ändå var bättre för mig. Att jag fick åka dit och någon pratade med mig om det. Än att jag satt hemma och var sjukskriven. Så att det är någonting i det här med som du är inne på, både ord och beröring.
Mm.
Som spelar roll.
Ett litet spädbarn som man håller i och sjunger för och pratar med. Slutar att gråta.
Ja, eller man blåser på ett sår.
Mm.
Ja, det är ju, vad ska vi säga, rent medicinskt poänglöst. Ändå tror jag att de allra flesta människor har en väldigt konkret upplevelse av att det hjälper. Och det är väl det hela det här jag tycker jag kan läsa in det. Så för mig tycker jag att det här inte är så komplicerat. Vi behöver inte förklara bort den här texten med bara att det var den tidens sätt. Vi har, det finns en del av att vara människa som anknyter det här också 2017.
Ja, precis. Och man behöver ju inte förklara bort det Jesus gjorde för det.
Verkligen inte. Men man kan förstå det utifrån det. Sen är det självklart att det är bra att vi kan ge cellgiftsbehandling till en som har cancer.
Ja.
Eller göra avancerade plastikoperationer om man har skadat sig i ansiktet och så. Den kunskapen är ju en ren välsignelse. Men säger heller inte emot att den människan som blir behandlad också måste få ett det goda ordet, det levande ordet till sig.
Utan ord av kärlek så dör vi.
Utan ord av kärlek dör vi.
Tack för att du har lyssnat på oss. Du kan också mejla till oss om du har några tankar omkring det här som vi har sagt, till Bibeln på östgötska utan prickar över öet, @svenskakyrkan.se.